Här börjar Solens triumf av Wilbur Smith, översatt av Bo Rydén, inläst av Kristoffer Svensson, för Saga. Dedikation. Den här boken dedikerar jag till min medhjälpare, lekkamrat, själsfrände, hustru och bästa vän, Mokiniso Rakimova Smith. Boken inleds med följande citat. Jorden brinner av århundradens osläckbara törst, och på den stålblå himlen knappt ett moln fördunklar solens obevekliga triumf. Kriget vid floden. Winston S. Churchill, 1899. Rebecca lutade armbågarna mot fönsterkarmen i det breda, oglasade fönstret, och ökenvinden brände hennes ansikte lika starkt som hettan från en masugn. Till och med floden nedanför tycktes ånga. Rebecca kom att tänka på en sjudande kittel. Den var säkert 5 kilometer bred nu, för detta var den årstid då Nilens vatten stod som högst med ett flöde så starkt att vattnet skummade och forsade, bildade blanka virvlar. Den flodarm som gick under namnet Vita Nilen var i själva verket grön och stank av de träskområden som den hade passerat, sumpmarker som var lika stora som hela Belgien. Araberna kallade detta vida träsk för Bahr el-Ghazal och britterna kallade det för Sud. Under de svala månaderna förra året hade Rebecca fått följa med sin pappa ända till Nilens källa i träskmarkerna. Där bortom var kanalerna och lagunerna inte kartlagda. Det var omöjligt att kartlägga dem, för de täcktes av en tjock matta med sjögräs som oavbrutet förändrades, bröts upp och flöt ihop i nya formationer och gjorde sjösystemet ofarbart för alla utan de riktigt skickliga och erfarna navigatörerna. Denna vattensjuka, feberheta värld var tillhåll för krokodiler och flodhästar, för oräkneliga, sällsynta fåglar, vissa vackra och andra groteska. Här levde också sitatungan, den egendomliga antilopen med korkskruvshorn, lurvig päls och extra långa hovar, anpassad för ett liv i träskområden. Rebecca vände på huvudet och en ljus hårlänk föll ner över ena ögat. Hon strök bort den och lät blicken glida nerströms där de två väldiga flodarmarna möttes. Det var en syn som hon aldrig tröttnade på, trots att hon hade sett den varenda dag i 2 år. En stor sjögräsflotte kom just nu seglande nerför Vita Nilens mittfåra. Den hade lossnat från mattan uppe i träskmarkerna och skulle följa med strömmen tills den upplöstes mycket längre norrut i katarakternas turbulens, dessa vattenfall som här och var bröt Nilens sömniga flöde. Hon följde flottens långsamma färd tills den nådde sammanflödet. Den andra armen kom österifrån. Vattnet var friskt och klart, precis som den källåder som var ursprunget. Vid denna tid på året var vattnet blekt, blågrått av allt slam som den rörde upp under sin färd från Abessiniens bergstrakter. Denna flodarm hade fått namn efter färgen. Blå Nilen var inte riktigt lika bred som tvillingen, men ändå en mäktig vattenled. Floderna möttes i ena spetsen av den triangelformade laguntunga där elefantsnabelns stad låg. Det var vad namnet Khartoum betydde. De två floderna gick inte genast upp i varandra. Så långt nerströms Rebecca kunde se, löpte de sida vid sida i samma bädd, var och en behöll sin egen färg och sin särart tills de tvingades ihop i en skummande fors mellan den trånga Chablouka-ravinens klippor, 30 kilometer längre ner. Du lyssnar inte på mig, sa hennes pappa strängt. Rebecca log och vände sig om mot honom. Förlåt pappa, jag stod och tänkte på annat.
Jag vet, det är svårt nu, sa han. Men du måste försöka. Du är inte längre något barn, Becky.
Nej, det är jag inte, sa hon med eftertryck. Hon hade inte menat att låta gnällig. Hon gnällde aldrig. Jag fyllde 17 förra veckan. Mamma gifte sig med dig när hon var 17. Och nu är det du som har ansvar för hushållet. Som vanligt såg han plågad ut när han tänkte på sin hustru och hennes förfärliga död.
Pappa, nu har du just gjort en logisk kullerbytta.